Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Nu kör vi.
Värvet. Hej och välkomna till Värvet avsnitt 27 med mig, Kristoffer Triumf. Varvet finns ju på iTunes och på varvet.libsyn.com. Jag vet inte varför jag säger det, för jag antar att du kanske har hittat podcasten just där. Eller så lyssnar du på någon annans sån här mockagäng och så vet du inte riktigt hur man ska ta det här vidare. Ja, det är så det går till i alla fall. Kolla in iTunes. Nåväl, förra veckan så tyckte många av er, eller många, men det var några som mejlade och twittrade och sa att det var lite för lite av Johan Rheborgs barndom och uppväxt och sådär. Och den här veckan slår pendeln tillbaka lite, för med Pontus Kådinger så blir det ganska mycket av det. Men jag tyckte att det var på sin plats med Pontus, för jag visste väldigt lite om honom. Han har funnits på min radar länge, men ja, jag har liksom inte haft koll. Och det här blev, som jag tydligen brukar säga, ett härligt samtal. Och när vi kommer in i det så har vi konstaterat att det absolut inte är Pontus själv som skrivit sin Wikipedia-sida. Att han är son till en radioprofil som hette Lennart Kådinger. Och att Pontus likt Lina Thomsgård från Värvet avsnitt 7 är född på SÖS, Södersjukhuset i Stockholm. Och att han är uppvuxen i Årsta, där jag för övrigt har bott. Varsågoda, Pontus Kådinger, i en intervju från Värvet-studion i Vällingby. Det är ett annat programformat, men vi skulle ju kunna redigera din Wikipedia-sida.
Är det svårt? Jag vet inte ens om man gör så. Är det svårt att göra det? Får vem som helst göra det?
Ja, det tror jag. Vi gör inte det nu, tycker jag, därför att det är inte så radiovänligt.
Nej, men vi kan ju, jag kan ju kanske göra det sen. Nu när det faktiskt saknas information uppenbarligen.
Ja, exakt. Det som verkligen kändes bristfälligt, det var ju att det står så här: du är en svensk programpresentatör och programledare i TV. Och sen så står det vilka program du har haft i Kanal 5. Okay. Och att du vann 1 miljon i Pokermiljonen 2007.
Otroligt viktig. Alltså den, där har du det i ett nötskal. Ja. Uppenbarligen.
Men det känns som att det är väldigt mycket som vi missar här.
Ja. Vi kan gå igenom det från början. Vi kan börja som sagt med min mamma, som ju heter Eva Ytterberg, och ja, som då är utbildad till socialpedagog, när det en gång i tiden fanns som ett riktigt yrke. Nu tror jag inte att den utbildningen finns längre. Det var ju en hel del av de där utbildningarna på 70-talet som egentligen försvann sen. Så att numera är hon pensionerad och jobbar inte. Det hon jobbade med på slutet var som föreståndare för ett av de här husen eller lägenheterna där folk som kommer hit och söker asyl och som inte har några papper får bo, ungdomar.
Okay.
Och innan dess så jobbade hon på, som en föreståndare på ett hem för tvångsomhändertagna barn, där det hade trasslat till sig.
Viktiga
under tiden.
Jobb.
Ja, mycket viktiga jobb. Ja. Verkligen.
Och du växte upp alltså i Årsta tills du var... Hur länge bodde du där?
Där bodde jag tills jag tror att jag kanske var 19, 20 när jag flyttade hemifrån. Inte helt hundra på det där faktiskt. Jag pratade faktiskt med min mamma häromdagen just om vart jag flyttade. För det var jag ganska osäker på vart jag flyttade. Då menade hon att jag hade flyttat till... Eller min brorsa, min lillebrorsa som är 2 år yngre. Han hade nämnt att vi hade någon lägenhet i Atlasområdet som jag helt har förträngt att vi har bott i.
Mm-hmm.
Men det, jag kan tänka mig att det var dit jag flyttade. Jag vet att jag flyttade till en lägenhet precis ganska nära, på, även den på Grundmarsvägen, lite närmare Grundmarsvägen, en liten etta nere i botten. Det kan jag tänka mig var min första lägenhet.
Mm. Vad gjorde du efter gymnasiet?
Efter gymnasiet så gjorde jag lumpen. Gjorde jag. Först så gjorde jag, eller först var jag borta, jag var i USA ett år. Och pluggade. Gick på high school.
Sån här utbytesstudent,
ja, precis. Och det var, gjorde jag mellan 2 och 3 i gymnasiet. Jag var jävligt risig där sista tiden i eller just, alltså de första åren i gymnasiet så hade jag börjat balla ur ganska ordentligt och gick inte så jättemycket i plugget och hade fått jävligt risiga betyg och sånt. Så det var nog väldigt bra att jag kom iväg.
Vad gjorde du istället för att vara i skolan och sköta dig då?
Då var jag ute och drack folköl som det fanns på den tiden och hängde med mitt gäng som var lite äldre killar och sysslade med allt man kunde göra för att tjäna lite pengar.
Var du kriminell, är det det du säger?
Ja, det skulle jag säga att det var under den perioden. Och det där höll väl på ett par år när vi framförallt stal bilar och gjorde inbrott i bilar och sånt.
Oj, så pass.
Och sen så åkte vi dit och blev dömda, hela gänget. Och precis efter det så åkte jag till USA. Jag kommer ihåg det därför att jag var lite så här, jag tänkte verkligen så här, shit, nu tänk om det här gör att inte jag kommer in i landet. Mm. Och dessutom så var det en väldigt, det gjorde min mamma väldigt, väldigt besviken. Och det var nog mycket värre än att jag åkte fast egentligen, tycker jag. Men på det sättet så var det också bra att jag kom iväg och kom bort ifrån det där och ja, hamnade någon annanstans ett tag.
Mm.
Alltså jag ska inte säga att jag har haft speciellt mycket ångest för det som hände då under de där åren. Jag hade lite ångest för det då, men jag tror att jag mer hade ångest för att jag åkte dit, om jag ska vara helt ärlig.
Mm.
Och sen var det på något sätt ett avslutat kapitel, liksom, någonting som inte, som jag egentligen inte rörde vid efter det.
Okej, okay, så polisen kom och tog er på bar gärning.
Ja, i princip.
Vad hände då? Alltså,
nej, alltså vi...
Vad var det mitt uppe i, så att säga?
Jag tror att vi var ute på Gröna Lund och hade gjort inbrott i någon bil och skulle stjäla om det nu var någon högtalare eller vad det nu var. Och de som ägde bilen kom. Och en av oss blev kvar i bilen, så att säga. Alla som var inblandade blev dömda. Och ja, så var det.
Mm. Idag har ni ingen kontakt med det här gänget?
Nej.
Nej.
Jag har ju alltid lite så i mitt liv så här, gått från okej, okay, nu är det här, nu händer det, och sen är det borta och nu håller vi på med det här.
Mm.
Och då finns inte det där riktigt kvar längre.
Nej, jag
därför fick jag inte prata så mycket om det heller, därför att det var något, alltså, det var grejer som hände då när jag var i den åldern, och jag är ju oerhört medveten om att det var ju idiotiskt på alla sätt och vis. Och är väl egentligen bara glad över att vi åkte dit. Det tror jag var nog väldigt bra. Och att de inte gick på våra försök att påstå att det inte var vi som hade gjort det. Och sånt. Som man alltid försökte göra, förstås. För jag nekade ju verkligen till att det hade hänt. Och att jag var inblandad i det. Och svor till min mamma att nej, jag har verkligen inte gjort det här. I någon slags utopisk dröm om att nej, de kommer inte sätta dit mig, utan jag kommer att klara mig. Det finns inte bevis nog eller vad det är, och då kan jag fortsätta neka, och så var det inte, så har inte det här hänt, och så slipper mamma bli besviken, och så klarar vi oss ur det här på ett bra sätt. Men när det väl var så att vi blev dömda, och det var ju väldigt uppenbart att det fanns vittnen som kunde peka ut oss alla, och alltså, det fanns ju inte möjlighet att de skulle släppa oss, så var jag tvungen att inse att nu är det ju uppenbart att min mamma vet att jag har inte bara gjort det här, vilket är en sak, illa nog, men jag har också ljugit och sagt att jag inte har gjort det. Jag har inte stått för det, och jag har ljugit henne rakt upp i ansiktet. Och det är det något jag kan ha, så att säga, dåligt samvete för, så är det ju det.
Mm. Men har du rätt ut det där nu då?
Ja, rätt ut och rätt ut.
Ja, men har du berättat det för henne? Att du har ångest för det, så att du har fått liksom någon form av closure, alltså, med henne?
Ja, vi har pratat om det, men jag tror inte att det har blivit någon closure egentligen i det. Jag tror fortfarande att det där är något som, alltså, den besvikelsen tror jag fortfarande, den finns nog kvar ändå på något sätt.
Mm.
Jag har ju haft suttit med min mamma, för att jag har jag som i min egen terapi som jag har på mig mellan åren liksom. Och nu den här sista omgången så har det handlat väldigt mycket om för mig att gå tillbaka en hel del. Och bland annat så har jag suttit med min mamma bara för att egentligen inte reda ut, men för att få veta hur det var. För det är väldigt mycket ur min barndom som jag faktiskt inte riktigt känner att jag har 100 koll på hur det var egentligen. Och mycket om så här, hur jag själv var. Så vad var jag för person när jag var mindre? Och i det så har det förstås det här också kommit upp, just den här händelsen och att hon blev så besviken. Så att vi har ju så att säga pratat om det.
Mm. Var det gradvis att du hamnade i dåligt sällskap, säger jag och viftar med fingrarna som citationstecken?
Ja. Det var för dåligt. Var det det var? Dåligt sällskap.
Ja, men exakt. Ja. Nej, men du, gick det gradvis eller?
Nej, men jag skulle säga så här, att jag hade ju ganska det är ju för, nu har jag lite koll på hur jag var som liten, som jag pratat med min mamma om där, så jag kan ju absolut berätta tror jag hur det gick till. Och jag tror väl att det mycket handlade om att jag alltid hade väldigt lätt för mig när jag var mindre. Jag hade alltid varit lätt i plugget och lätt att lära mig och lätt att få kompisar. Och det liksom rullade på ganska enkelt allting. Men det gjorde också att jag klarade mig själv ganska mycket. Det vill säga att jag var ju, alltså, min mamma, hon hade det ju jäkligt tufft när vi var små. Min pappa och mamma skildes när jag var 7 och sen hade hon mig och min brorsa som hon då skulle försörja. Min pappa var sist och där med och hjälpa till med den saken. Samtidigt som hon skulle plugga, vilket hon gjorde då under den perioden, och jobba extra då för att få hela gå upp. Så hon fick ju verkligen kämpa otroligt hårt. Och då, i och med att jag var en person som klarade mig ganska bra på egen hand, så släpptes jag också ganska mycket på egen hand och skötte mig själv. Kan man ju då tycka så, ja, men okej, då fick du det där förtroendet och då borde du kunna förvalta det. Men när jag kom upp i högstadiet, i slutet på högstadiet, så alltså jag råkade träffade lite något gäng som var några år äldre, och så märkte jag så här, fan, jag kan ju göra lite som jag vill. Min mamma litar ju på mig, så jag kan ju vara ute mycket senare än alla andra, och jag kan sköta mig själv. Och så började jag sakta utnyttja det, därför att jag någonstans visste att jag kommer klara mig. Hon litar på mig så mycket. Och någonstans så var det väl också en fråga om att jag så mycket annat, och det är ju någonting annat som jag någonstans har så här konstaterat, vilket jag tycker är ett av många ganska otrevliga drag hos mig själv. Det är ju att jag, förutom att jag tyckte att det var spännande med det här och vara ute och göra saker som var olagliga, så var jag ju intresserad av pengar. Vi hade det ju jäkligt knapert. Jag hade inte så mycket pengar och jag ville ha pengar. Då var det här det sättet som jag upptäckte att, ja, men så här kan man göra, utan att kanske överväga så mycket konsekvenser eller varken konsekvenser för mig själv eller för dem som jag utsatte för någonting. Och sen så blir det ju som när man börjar i de där gängen, så börjar det med att man dricker lite folköl och så kommer man på att, ja, men så här ska man kunna göra. Så är det någon annan äldre som säger så här, men grabbar, kan inte ni hjälpa till, vi ska göra det här. Och så hänger man på och ser man någon slags spanare först, och sen så märker man att det här skulle man ju kunna göra själv, det verkar ju inte så jäkla knepigt. Och sen så rullar det på. Det låter här som att det här var en väldigt stor del av mitt liv. Det var ju en väldigt kort period. Alltså det var ju från att jag kanske var 15 till jag var 17. Så det var ju inte någon lång del eller stor del av mitt liv. Och sen så tog det ju ett ganska abrupt slut.
Men du, jag har en fråga här. Har du alltid varit snygg? Var du snygg redan i plugget?
Det var jag nog. Så uppfattade jag det väl som att jag var snygg. Ja. I förhållande till, alltså nu när jag tittar på bilder så kan jag inte riktigt på så att jag var snygg, så det kan jag inte säga. Men jag upptäckte ju ganska snabbt att så här, ja, oh, men så här, jag ser nog rätt bra ut.
Du var privilegierad?
Ja, att det fanns något typ av privilegium att jag såg ganska bra ut. Sen var jag inte, alltså, jag tror jag tänkte på det mer sen när jag blev lite äldre. Inte liksom som, alltså, jag tror inte att det var förrän jag kom upp kanske upp i högstadiet någonstans där som jag reflekterar över på något egentligen på något sätt, när man började intressera sig för tjejer på allvar. Men jag var också ganska sent utvecklad, och dessutom då så när jag blev, så hade jag ju kompisar som var lite äldre, så det är klart att de fick ju oftast tjejerna och inte jag. Så jävla mycket fördelar tror jag inte jag hade utav det.
Sen drog du till USA?
Sen drog jag till USA ett år. Då var jag i södra Illinois i en liten stad som heter Steelville. Precis, ganska nära gränsen till Missouri, ganska nära St. Louis. En riktig Midwest stad, 2300 invånare. Vi hade en kakfabrik i stan. Och det var ju lite annorlunda. Inte minst då med tanke på att jag kom ifrån, med tanke på att min mamma litade så mycket på mig, så hade jag väldigt mycket frihet hemma i Sverige. Vi säger att jag bestämde ganska mycket när jag skulle vara hemma på kvällar och sånt där. Då skötte mig själv och skötte mina egna ganska mycket. Och här kom jag till liksom ett amerikanskt Midwest-samhälle där det var, och väldigt, väldigt religiöst. Man var ju baptister. Så det var en ganska stor omställning. Det fanns liksom inga svarta i stan. De sista som var där hade de ju bränt upp bilen för när de hade stannat och tankat.
Åh, fan.
Det var ju liksom rednecks hela gänget.
Mm. Alltså, du har varit i New York i perioder.
Mm.
Grundlades någon kärlek där, eller tyckte du att det var jobbigt att vara där?
Ja, tyckte nog att jag vet att jag längtade hem något fruktansvärt när jag kom dit. Dels så hade jag någon tjej här hemma som jag var våldsamt förälskad i och som jag hade varit tvungen att lämna. Men sen så, alltså hela den här livsstilen som ju var någonting helt annat än vad jag var van vid, gjorde att jag efter någon vecka så kände jag att jag kan inte vara kvar här. Men då vet jag också att jag kände så här, jag kan inte heller åka hem. Liksom, min mamma, fastän hon har gjort för henne att liksom lyckas skrapa ihop de pengar som krävdes för att jag skulle åka över. För det kostade ju pengar det här. I den sitsen som hon var, liksom, så knapert som det var. Hon hade ju fått gå på knäna liksom, för att jag skulle få den här möjligheten. Så hade jag ett liksom, svikit henne som fan genom att ljuga och säga att jag inte hade gjort det här som jag hade gjort. Och dessutom hade jag gjort det. Mm. Och sen så att då plötsligt så här säger jag, nej men jag vill åka hem igen. Jag var ju förtvivlad. Jag vet att jag skrev så här brev och väldigt melodramatiskt så skrev jag också. Ni ser, det här är min moster berättat, för hon minns ju det här bättre än jag. Men hon har berättat för mig att de har läst breven hemma där jag har skrivit. Om ni ser att bläcket har flytit ut så är det mina tårar. Sånt där. Så att jag var ju väldigt, väldigt, jag var förtvivlad,
ja.
Och ville hem. Men ja. Insåg också att jag kan fan inte, det går inte liksom.
Hittar du något sammanhang där du liksom kände att...
Nej, jag hittade några som man kunde festa med lite. Det var ju kul. Men alltså egentligen inget sånt sammanhang som jag kände mig hemma i någon gång.
Nej.
Jag tyckte det gav mig språket, vilket var bra, såklart. Och det gav mig en insyn i det som jag bara hade läst om eller hört talas om, nämligen den sortens Amerika. Och sen så gav det mig en paus ifrån Sverige som ju som sagt var ganska välbehövlig, tror jag.
Mm. Och sen åkte du hem och gjorde färdigt gymnasiet.
Sen åkte jag hem och gick mitt sista år i gymnasiet. Och då hade jag ju nya klasskamrater. Och så tog jag tag i det lite grann och pluggade och fick upp mina betyg så mycket som det då gick att få upp dem på ett år.
Vad gick du för linje?
Sammansättningsskaplig. Ja. Med estetisk variant, drama. Ja. Vilket faktiskt gjorde, det var ju ganska lustigt, för att jag hade en dramalärare där som precis i slutet på gymnasiet, jag tyckte det var kul att spela teater och sånt, hur man gör då någon timme i veckan. Och då hade han en polare som jobbade på Sveriges Radio, och så skulle de göra en radioteater. Och då sa han till mig, fan, gå, de behöver någon. Och då gick jag upp och fick provläsa. Och så fick jag den här, och där var ju det sammanhang som jag aldrig varit i, men jag fick den här rollen i någon sommarföljetong. Vilket ju var lustigt, för att de som var med i den här radioteatern, som jag inte, jag har något minne av att den heter Pärlan, men jag kan ha helt fel, det kan vara en efterfabrikation. Det som var intressant var casten i den, som vi bestod utav, förutom mig själv då, så var det Felix Herngren, som vi då kan ha varit 14 kanske, Hjördis Pettersson, precis innan hon dog, giganten, och Rebecca de Ruvo, om du kommer ihåg henne.
Ja, herregud.
Ja.
Om jag ska vara ärlig, mer än jag kommer ihåg Hjördis Pettersson.
Ja, Hjördis Pettersson kan du Wikipedia upp där.
Det kommer jag garanterat att göra.
Hon är en gigantisk
svensk
skådespelerska. Så det var ju roligt. Och då fick jag faktiskt uppskov med att göra lumpen i 2 veckor för att jag skulle göra klart den här radioteatern. Så jag kom in liksom 2 veckor senare. Och då fick jag ju för mig också att jag skulle bli, efter den där insatsen, man fick sitta så här ungefär och prata.
Mm.
Fast det var ju roligt, på Sveriges Radio så där gjordes ju allting då på riktigt. Alltså skulle folk bara ligga i vattnet, så fanns det ju en stor vattenbalja där man höll på och skvalpade runt. Och skulle man gå i gruset, då fanns det ju en grusgång som man alltså gick på i studion.
Ja.
Så att allting sånt var ju väldigt analogt och härligt.
Gick förbi den där studion häromdagen. Den är ju stor som 17.
Ja, men det var ju superstor. Just därför att man var tvungen att ha alla de här sakerna för att kunna få till ljuden,
ja,
på riktigt.
Det är fantastiskt på något sätt.
Ja, underbart. Jag vet inte om det fortfarande är så, men det var ju fantastiskt i alla fall, tyckte jag. Men sen så åkte jag in i lumpen då, och då var jag ju väldigt besviken på att jag, först hade jag tyckt att det var ganska kul att göra lumpen, hade jag fått för mig. Men då när det här så att säga förstörde min stora karriär som radioteaterskådespelare, som jag då plötsligt såg framför mig att jag skulle inleda, så var jag ju, tyckte jag inte alls att det var något roligt att göra lumpen. Men det gjorde jag i Strängnäs P10 i ett år.
När fick du igång din sexiga modellkarriär då?
Den fick jag igång sommaren efter det att jag gjorde lumpen. Så var jag ner på Gotland. Min pappa hade flyttat ner till Gotland. Han flyttade ju ner dit 77. Även min bror hade ju bott där nere ett tag. Min brorsa flyttade ner dit när han var 10. Så att då åkte jag ner dit till Gotland och hängde med min brorsa och jobbade. Min pappa hade ju då en fiskaffär nere i småbåtshamnen på Gotland i Visby. Och där hängde vi, och under den sommaren så anordnades det någon typ av modelltävling där de gick runt, folk och raggade upp deltagare till den här modelltävlingen. Och vid något tillfälle så raggade de upp mig och min brorsa, och min brorsa baggade ur, och så ställde jag upp i den där, och sen så vann jag den här lilla deltävlingen, och då blev man modell. Vilket jag tyckte var fantastiskt, för då trodde jag ju återigen, mitt fokus låg ju väldigt mycket på så här, hur ska jag kunna tjäna pengar? Och då fick jag, tänkte jag så här, men modeller tjänar ju, det har man ju hört, de tjänar ju sjukt mycket pengar. Så då kände jag att perfekt, nu är det ju klart. Åh, vad skönt, slipper jag på tänka på det där och bry mig om det. Nu kommer jag få över de här miljonerna.
Mm.
Men riktigt så fungerar det ju inte, tyvärr. Ja, det var trevligt, men så var det ju verkligen inte. Utan jag inledde ju då en jävligt knackig modellkarriär som var ju oerhört knaper. Och,
ja. I Stockholm?
Ja, jag började ju i Stockholm, och det var väl, jag gjorde något jobb. Och, jag såg inte, alltså jag är ju inte speciellt, alltså jag är verkligen inte speciellt bra på bild, måste jag verkligen mena. Utan det såg, jag såg inte så jävla bra ut på de här bilderna. Så det var inte så jävla lätt att få några jobb, märkte jag. Då var jag så besviken, för jag tänkte så här, fan, jag trodde att nu trodde jag att det var klart liksom. Så då tänkte jag så här, men jag kan inte ge upp det här nu. Det är klart att det är kanske bara, jag får hänga i lite grann här. Så då vet jag att jag åkte till Milano och skulle försöka bli modell där, och det gick inte alls. Så liksom levde, bodde tillsammans med några andra i någon liten lägenhet och käkade pasta varje dag, gjorde inga jobb. Och så tyckte jag att det var så jävla pinsamt också att så komma hem och inte ha jobbat någonting. Och kände mig jävligt som att jag totalt hade misslyckats. Jag hade ju trott att jag skulle bli rik.
Vad är det för år det här?
80? Ja, det här var 86 då kanske. Ja. Och där trodde jag ju då att jag skulle, att det skulle gå fantastiskt bra, att jag skulle bli ekonomiskt oberoende. Och så var det verkligen inte så. För jag tänkte så att jag kan inte åka hem liksom och bara ge upp det här. Jag måste ju lyckas här till slut. Så då fick jag ju klara mig där nere. Jag vet att jag överlevde ju dels på att jag åkte ju runt och i så här milanesiska förorter. De hade stora diskotek där jag fick lite betalt för att jag så här dansade på pelare, inte jätteklädd, utan inte naket på något sätt, men ganska lättklädd.
I en liten badbyxa.
Ja, ett par jeans kanske och bara överkropp. Mm. Det är så livnärde jag mig emellanåt.
Liksom go-go.
Det var inte speciellt lyxigt alls. Ja, det kan man säga.
Mm. Vad kunde man tjäna en...
Nej, men då kanske man fick några tusen. Så 2000 spänn.
För en kväll ändå?
Mm.
Men det är ändå bra pris, eller?
Ja, men man skulle ju också bo någonstans och betala hyra och så. Och det var inte varje kväll, utan det här fick man ju liksom någon, det var ju på helgerna som man kunde ha chansen att göra någonstans. Och det där var ju jävligt pinsamt att berätta för folk att man, alltså, jag hade ju åkt hit för att bli modell, inte för att bli en Google-dansare på en pelare. Så där var jag jävligt tyst med. Berättade inte för någon. Jag tror till och med att mitt ex Karin, hon visste nog inte om det här förrän bara för några år sedan, när jag, för jag hade lite grann förträngt det där också. Alltså, den delen av min modellkarriär som inte var så glamorös. Och sen så pratade vi om det i något sammanhang och sen så nämnde jag det. Och då insåg jag att det här har jag aldrig berättat för henne. Det hade hon ingen aning om.
Oh, fan.
Hon tyckte det var oerhört pinsamt. Alltså nu i efterhand, trots att vi inte är tillsammans längre.
Nej, jag förstår.
Att det var en del av min bakgrund. Och jag vet att jag bodde hemma hos en äldre bög som tyckte det var lite härligt att jag bodde där hemma och gick omkring och såg lite härlig ut. Så fick jag bo gratis.
Ja.
Så jäkla glamoröst var det inte direkt. Så då åkte jag hem och så insåg jag så här, fan, jag måste ju leva på någonting. Så då började jag vika.
Fick du ligga mycket?
Nej, inte så mycket heller. Nej, det blev inte så mycket. Så jag hade för sig en italiensk tjej som också försörjde mig lite grann. En lite äldre tjej som hade väldigt gott om pengar. Så där hemma bodde jag också under en period, vet jag. I hennes gigantiska pradlägenhet. Hennes föräldrar var bortresta på något landställe någonstans. Efter den här, ska jag säga så här, ganska smutsiga försöket att livnärma sig modell nere i Milano, så drog jag hem.
Hur lång tid gav du det liksom?
Ja, men jag var nere i ett par svängar, jag var nere i 2 månader kanske, och sen så tog pengarna slut och så åkte jag hem. Och så jobbade jag ju emellanåt hemma i Sverige, så jobbade jag, förutom att jag kanske gjorde något modelljobb då och då. Inte mycket, man tjänade inga pengar på det egentligen, alltså väldigt lite pengar. Men jag jobbade som lärarvikarie och så jobbade jag på hemtjänst också parallellt. Så när jag var hemma i Sverige så vickade jag och sen jobbade på hemtjänst på Söder.
Mm.
Sen åkte jag ner igen en sväng, sparade ihop lite pengar, tänkte så här, nu.
Vad fick dig att tro att det kommer gå den här gången? Hade du så här tonat magrutan?
Nej. Alltså man jobbar väldigt mycket på att man har bilder i en katalog som man visar upp. Och titta vad snygg jag är.
Det
är väl bra jag ser ut här. Så då tänker man så här, men de är inte tillräckligt bra de här bilderna. Så då tar man lite nya bilder och så tänker man så här, men nu åker jag en gång till. Men nya bilder, nytt liksom.
Mm.
Så då var jag ner en liten sväng till. Gick ingen vidare heller, men jag började jobba lite grann i liksom, lite grann i Schweiz och lite grann i Österrike, vet jag, jobba lite grann. Så att lite grann i alla fall. Så någonting hände i alla fall. Men inte tillräckligt för att jag skulle tycka att det var fortfarande inte det som jag hade sett framför mig. Det här fantastiska modelllivet som man hade läst om. Och samtidigt så visste jag inte vad jag skulle göra. Jag hade liksom ingen riktig idé om vad jag ville göra. Och återigen så handlade det väldigt mycket, är ju rätt läskigt, så handlade det jäkligt mycket om att säga, jag var bara intresserad av att hitta någonting som jag kunde tjäna pengar på, för det var det som jag insåg, så det måste jag ha. Eller det vill jag ha. Det livet som jag såg framför mig krävde på något sätt pengar på ett annat sätt än vad jag hade. Men eftersom jag inte hade någon riktig idé om vad fan jag skulle göra, så hängde jag kvar i det där ändå och tänkte, fan, det är lite pengar tjänar ändå och kanske lossnar till slut. Men någon gång där vid 88 så tror jag så kände jag, nej fan, nu skiter jag i det här. Det här går inte. Så då började jag plugga istället. Jag började plugga på universitetet, åkte hem och gick en termin idéhistoria. I den vevan, precis när jag hade pluggat det här, då plötsligt så hörde de av sig från Paris och hade fått syn på någon bild och sa, du måste komma ner för nu har vi något stort jobb till dig. Så då tänkte jag, ja men okej. Nu åker jag ner. Och då plötsligt så tog det bara fart. Så då började jag jobba bra med en gång. Och skaffade någon lägenhet där. Men ganska snabbt på så fick jag något jobb i... det var någonting som skulle göras nere i Västindien. Och då på vägen hem så stannade jag till i New York. För att det var några agenturer som var intresserade av att jag skulle komma över dit. Och då blev jag ju helt förälskad i New York. Och tänkte, shit, den här stan är ju helt magisk, här måste jag stanna kvar. Så då skete jag och åka tillbaka och så skaffade jag en lägenhet där istället. Och så fick jag en massa jobb där också. Jag tjänade inte väl jättemycket pengar på något sätt.
Nej, men
jag
bodde helt på okay. Manhattan
eller? Jag bor på Manhattan, jag tjänar helt okej.
Mm.
Jag jobbar kanske 2-3 dagar i veckan kanske då. Sen är jag ledig resten.
Mm. Och vad gör du då?
Ja, då gör jag inte så mycket, åker rollerblades
i bara överkropp.
Jag ser nu framför det. att jag åker rollerblades i bara överkropp i Central Park. Ja.
Ja.
Ja, det kunde hända.
Mm.
Ja, men sen var man
tränade du mycket? Var du tvungen att hålla
dig? Ja, det gjorde jag. Men jag tränade ganska mycket. Och så var man ute och festade jättemycket i princip hela tiden.
Mm. Gick du på gym då eller?
Mm.
Lyfte skrot?
Ja.
Hade du gjort det hela tiden? Började du med det redan i Visby?
Ja, det började jag rätt tidigt med. Mm. Jag är ju jävligt smal och tanig i min... Ja, naturligt är ju rätt klent byggd. Så att jag insåg snabbt att det är bäst att jag tränar lite grann.
Vilka umgicks du med här i New York då?
I New York umgicks jag ju mycket med de svenskar som var där på den tiden. De som var... Ja, det var ju flera av liksom de svenska... Framförallt tjejmodeller var det ju ganska många som var där. Och de svenska fotografer som var där. Det var en ganska stor... Alltså inte lika stor som nu kanske, men... Men hyfsat stor svensk community med modeller och fotografer och assistenter och lite sånt.
Alltså du känns ju väldigt intelligent. Det känns alltså, var fick du intellektuell stimulans under den här perioden?
Alltså det är ju ganska stimulerande att umgås med folk. Men jag tror inte jag var så intresserad av, alltså jag var intresserad av att festa och ha kul. Jag var inte superintresserad av intellektuell stimulans just då. Utan det där var, för mig var det så här: oj, nu händer det äntligen. Gud, jag visste väl att det inte var förgäves. Allt det här slitet och de här dansen på pelarna och all pasta och det var inte förgäves nu äntligen. Så att jag tyckte att det var mest var kul att oj vad bra det går och vad kul jag ska ha. Och folk är ju inte dumma i huvudet liksom, bara för att de jobbar som modeller.
Fick du post med inbjudningar? Och
ja,
du var superhipp.
Jo, på den tiden, alltså, ja, det skulle jag nog säga att det var. Mm. Jag gick på alla inneställen och kom in överallt, gick före i köerna och gjorde det som man gjorde när man bodde. Det var ju en stad jag bodde i då. Då lärde man känna allt och alla. Och i och med att jag jobbade med det jag gjorde så lärde man känna folk som drev krogarna eller klubbarna eller vad det nu var för någonting. Det var mycket, man var ute hela tiden. Det var folk från hela världen som bodde där, såklart. Roliga människor, udda människor. Sena kvällar och jävligt rörigt bara. Mm. Men kul. Också jävligt ensamt. Alltså det var ju, alltså, nu ska man ju också säga att i förhållande till hur jag inledde min modellkarriär så var ju det här tipptopp. Men sen steget till att vara bland de där toppmodellerna, det var ju oerhört långt. Så att samtidigt så kände jag ju under hela vägen, eftersom jag själv inte tycker att jag ser speciellt bra ut, framförallt inte speciellt bra ut på bild, så kände jag hela tiden så här, fan, det här är ju, jag vet ju att jag aldrig, det kommer ju aldrig bli riktigt liksom dit jag vill med det här.
Vad var det som fick dig att liksom sluta?
Ja, men det gick inte så bra. Det är som med allting annat som jag gör. Alltså går det inte så bra i slutändan så får jag ju inse det. Och så får jag ju, då får jag ju göra något annat. Och så är det med det liksom. Det är inte mycket att krångla om. Nu hade jag ju ändå gett det ganska lång tid. Och så hade det gått okej. Jag märkte så här, fan, nu min lilla knappt, alltså min obetydliga peak är nog som över. Jag tror fan jag måste hitta något annat. Plus att det var lite annat som gjorde att jag kände så här, fan, det är inte bra för mig att vara kvar här längre. Alltså New York är en ganska ensam stad också. På samma sätt som den är fascinerande och fantastisk på många sätt, så kan man ju vara väldigt, väldigt ensam i den här stan när det vill till. Och det tyckte jag att jag kunde vara ibland där. Jag saknade att prata svenska också, märkte jag. Även om jag pratade engelska väldigt bra och obehindrat, så var det ändå någon så här dimension som jag tyckte saknades. Alltså man, ibland så saknar man ju sina rötter på något sätt. Liksom. Och jo, just en språk är ju ganska betydelsefullt ändå, märker man. Att det spelar ingen roll hur bra, även om jag liksom drömmer på engelska och pratar för mig själv på engelska, så är det ju ändå någonting litet som saknas liksom i...
En dimension? Eller?
Ja, det finns en dimension som man nog aldrig riktigt når. Och det kunde jag också känna att jag saknade. Saknade svenskan.
Mm.
Så då bestämde jag mig för att flytta hem. Det är 293.
Och är det då din farsa har sett en annons inom Blaska och tipsar om en utbildning?
Ja, fast det är lite tid. Ja, fast det är när jag är i... Då är jag nog i Paris, tror jag.
Okay.
För att jag åkte lite fram och tillbaka där, som sagt. Så att då... Men han hörde av sig och berättade om den här annonsen där SVT sökte nya programledare som han hade sett i DN eller liknande. Och så då sökte jag in till den. En kurs av något slag. Jag tror det hette programledarkurs.
Ganska bra namn.
Bra namn tyckte jag ändå.
Ja, ja.
Ni är bra på det där SVT. Ja. Ja, så skulle man få komma på något prov eller någonting. Men sen så tänkte inte jag så jävla mycket på det där. Så inte riktigt så att jag var på väg hem riktigt än. Men när jag till slut åkte hem Då kom jag på det där, fan, det är ju ingen som har hört av sig. Så då hörde jag mig till dem och frågade vad som hade hänt, liksom, varför ingen hade hört av sig. Och då visste det sig att då hade de redan haft de här uttagningsproverna. Då tyckte jag att, ja, men, ni har ju inte ens hört av er till mig. Ja, så då, men det är inte mycket. Det är 12 stycken som jag har tagit in, och det är inte mer än så. Och då kom jag ihåg att du åkte upp till dem som var ansvariga och för att någonstans dels förklara för dem så här, för så här får det inte gå till, det förstår ni. Jag har ju ansökt, ni har inte hört av er till mig. Och dessutom så gör ni ett väldigt stort misstag, för att jag borde verkligen gå den här kursen. Och de satt ju där och bara såhär, ja, jo, okej, bra. Fast nu är det så att vi har redan haft uttagningen och det är klart liksom. Så att då fick jag loma hem därifrån. Men sen ringde de dagen efter och sa, du, fan, det har blivit ett avhopp här. En av dem som har tagit in, du, vill du ta den här platsen? Så då fick jag den utan att egentligen gå igenom något prov överhuvudtaget. Mm-hmm. Vilket ju var väldigt smidigt.
Mm-hmm.
Det var ju väldigt mycket rabalder kring den här kursen, eftersom det var flera som, tror jag, stämde Sveriges Television efteråt. För det kostade ju ganska mycket pengar. Alltså på den tiden, jag tror de kostade 35 000 spänn eller någonting. Vilket var ju, det är ju mycket pengar. För någonstans så fick ju SVT det att låta som att Sveriges Television saknar verkligen programledare. Nu ska vi utbilda ett nytt gäng programledare som ska få göra tv-program för Sveriges Television. Det var ju det man fattade. Så,
mm.
Så då tänkte jag ju så här, shit, det bra. Det här modellerna, det gick ju inte så jävla bra. Programledare, det är ju det man ska bli.
Mm.
Hade jag också hört talas om att man tjänar en massa pengar på. Det hade jag fått för mig på något sätt. Så då gick jag den här kursen som var någon slags grundkurs i tv. Oerhört allmänt. Allt ifrån så här, framför kameran till stå bakom kameran till att klippa. Och en kort, liksom. Det var ju bara några veckor. Och sen gjorde man någon slags avslutningsprov där man gjorde något eget litet tv-program då, i grupp. Och det var först då som vi någonstans insåg att det var ju förstås bara en viss avdelning på SVT som hade fått för sig att den här kursen skulle äga rum. Alltså de som gjorde tv-programmen, de var ju inte alls intresserade av några nya, liksom, helt orutinerade programledare som skulle gå in och göra tv-program. Så att när de bjöd in då folk från SVT som skulle komma och titta på de här avslutningsprogrammen som vi gjorde, så märkte vi att de är ju helt ointresserade. Det är ju ingen som överhuvudtaget vill ha någon av oss som programledare.
Var det någon, är det någon förutom du som jobbar med det här idag?
Ja, Fredrik Berling, som vi har gjort så här, Lilla Sportspegeln och lite annat på SVT. Han gick också den här kursen. Men annars är det...
De andra 6 ligger fortfarande i en stämning.
De andra 10.
Ja, förlåt.
Det finns ju något jävla kul med att ge sig in i branscher som man inte har en jävla aning om hur det fungerar. Precis som det var när jag började som modell. Där jag hade någon slags konstig bild av så här, jaha, nej, men okej, och då får man väl inte, vad kan det vara? Är det 3 miljoner om året? Eller vad får man? Precis på samma sätt så hade man ingen aning om tv-branschen heller. Man bara, ja, men då går man den här kursen och sen så gör man tv-program och så får man betalt.
Mm.
Jag reflekterade inte ens över vad jag skulle göra. Utan jag sa, jaha, programledare. Och jag hade väldigt dålig koll, för jag hade ju varit utomlands också. Alltså större delen av tiden sen 85-86. Så att jag hade superdålig koll på tv. Jag hade ingen aning om vilka som var programledare eller vad det fanns för program eller någonting sånt.
Hade du varit intresserad av populärkulturen när du bodde i USA?
Nej.
Du var ute. Hade inte tid.
Nej, det är hemskt egentligen. Men jag var ganska ointresserad av det. Alltså just det där konstiga att jag tycker att utan att jag har något större intresse av någonting. Och det är ju det som är det skrämmande, som jag så här, som jag knappt vill ens, jag vill verkligen inte ens så här, kännas vid att jag fungerar så. Det handlar ju bara om att jag tror att jag ska tjäna pengar på det. Mm. Det är ju fruktansvärt egentligen att så mycket på något slags alltså djupt ner så finns det någonting som säger så här, men vänta, det där, kan man tjäna pengar på det? Ja. Mm. Alltså då kan jag väl göra det här då. Vad bra. Det är liksom en hela knasig väg att ta beslut om sin eventuella karriär eller vad fan man ska göra med sitt liv.
Mm.
Sen har det ju råkat vara så att det är saker som jag, det har visat sig så här, men det här tyckte jag var rätt kul. Alltså i beslutet att jag tänker så här, ja, jag ska bli modell, i det första jag tänker, för det verkar vara ett jävla roligt jobb. Nej, det är det ju inte. Och jag tror faktiskt inte att jag tänkte så heller när den här tv-grejen dök upp. Alltså jag hade väl någonstans, men jag hade en pappa som då var journalist och som jobbade med radio, så hade jag liksom lite insyn i så här, just det. Han verkar inte rätt. Det verkar ju kul. Så att jag förstod ju någonstans att så här, ja, men det är nog roligt ändå. Men jag tror att fokuset låg ändå på så här, där verkar ju folk, alltså de blir ju programledare, blir ju liksom, de går det ju bra för. Mm. Det var nog mer det som fick mig än att jag trodde så här, att som arbetat var roligt.
Mm.
Jag tror att det nog kommer ifrån liksom att det var jävligt knapert när jag var liten och att jag såg alltid andra så här, som kunde göra saker som jag aldrig kunde göra. Och någonstans så liksom byggdes det där på hos mig och fick mig en känsla, fast det där vill jag också kunna göra, det där vill jag också kunna göra. Ibland så får jag för en massa saker om mig själv som jag tycker är så här smutsiga på något sätt. Att jag,
ja,
så här,
ja, ja.
Och det är för att jag också har en bild av så här, hur man borde, så här, vad man borde grunda sina beslut på som en bra människa. Och så märker jag så här, att jag inte riktigt når dit. Men då kan jag tycka så här, då tycker jag illa om mig själv.
Ja. Fast man blev, alltså någonstans måste ju lusten ha kommit in i alla fall i din karriär, för att man blev väl inte vd alltså, på ett ställe.
Nej, men
man
det är klart att sen när jag gick den här kursen så upptäckte jag ju så här, fan, det här är ju kul. När jag stod och fick stå framför en kamera, och då hade jag ju förstås lite nytta av att jag hade jobbat som modell och gjort lite reklamfilmer och sånt. Jag kände mig ganska bekväm framför en kamera. Ja, det kanske är det här jag ska göra.
Mm.
Men då blev jag ju förstås så var det ju inte den lyckan så länge, eftersom det ju då visade sig att det var ingen som fick några jobb överhuvudtaget och ingen var intresserad av att ge oss några jobb. Man gjorde också såna här fantastiskt fina presentationsvideos på sig själv. Jag satt i någon studio och så pratade jag in i kameran och sa, hej, jag heter Pontus Gårdinger. Jag tror att jag skulle passa just på din kanal. Jag är en kille som är, du vet, bla bla bla. Och förmodligen finns de ju kvar någonstans också, säkerligen. För jag skickade ut dem, vet jag, till alla tv-kanaler. Fick ju inte svar utan någon. Nej, det här blev ju ingenting. Men så hörde de av sig från Sveriges Television. Inte för att de behövde någon programledare, utan för att de sa så här, Lennart Ivarsson som då var chef för sändningsledningen, trailer och sändning. Man hade bestämt att man skulle återinföra hallåor på Sveriges Television, på ettan. Så då frågade han mig, skulle du kunna tänka dig att bli hallåa? Vill du prova att göra ett test hos oss? Och jag kom ihåg att jag gick och tänkte så, fan, nej, men det kanske är någonting då. Så gick jag dit och då tyckte jag att det var ganska kul. Man fick stå där och prata. Man står i ett litet bås liksom själv. Och i den vevan på den här avdelningen så började också en kille som praktikant som heter Per Blankens. Och vi fann varandra. Då hette han Per Blomqvist på den tiden. Vi fann varandra och började så där lite vid sidan om göra lite små grejer. För det fanns ju lite utrustning. Man kunde ju hålla på och laja med lite grejer. Och så byggde vi ut det här hallåandet till någonting mer. Jag vet att vi liksom byggde någon etta som vi kunde gå runt i huset och göra hallåinsatser nere i studio, på studiogolvet och sånt.
Du framför kameran och han bakom, så att säga.
Ja, han var med och jobbade med det där. Jag och han och en framförallt en kille som heter Sven-Olof Persson, Svoppen, som var någon slags järngäng under en period där. Och hur det var, så någon gång där i början, eller någon gång tror jag 95, så när de skulle göra om den här lördagskvällen så blev det plötsligt en kvart över. Och då frågade de Per om inte han hade någon idé om vad man skulle göra på den här kvarten. Och sen så satt Per och jag och knattrade ihop något programförslag tillsammans med den här Sven-Olof Persson på skrivmaskin som hette 900 sekunder, som var en kvarts nöjesbevakning av något slag. Liksom. Med ganska mycket humor och små sketcher och sånt där. Och det fick vi göra då. Det kostade ju inga pengar. Vi gjorde det i någon replokal nere i källaren där på SVT. Men det blev ju ganska uppskattat som program. Det var egentligen en bagatell. Liksom. Det var ju bara en kvart. Och sen så gjorde vi det ett par säsonger. Och sen frågade de om jag ville göra Melodifestivalen plötsligt. Så det var ju ett hopp, kan man säga.
Mm.
Och det var väl 96 då. som gjorde det, jag och Siv Malmqvist. Alltså, då ska man ju också veta att på den tiden var ju inte Melodifestivalen det den är idag, såklart, utan det var ju en enskild tävling. Men det var ju fortfarande väldigt, väldigt stort, förstås. Det var väl det största då som man kunde göra. Men sen så tyckte jag att efter det så gjorde jag någon annan serie, eller gjorde ett par andra serier också. Jag och Per var ute och reste runt i Europa, som var rätt kul. Och sen så gjorde jag någon serie med Alice Ba som var lite rolig också. Men sen så tog det liksom stopp på SVT. Sen fick jag inga program som programledare. Så vi jobbade ju ganska mycket redaktionellt också. Söndagsöppet, och där hade jag, var jag ansvarig för Tre par i leken, som var en del där kända par tävlade med varandra. Plus att jag spelade, gjorde också en ekorre som heter Korre Ek, som ingick i Uffe Larssons Grymt, eller något sånt heter det.
Okay.
Ja. Ja. Och sen men så var jag kvar på SVT till 99, och sen så hörde Femman utav sig, och vi hade varit i kontakt några gånger innan, men då hade jag inte varit så sugen. Då så kände jag att fan, jag får ju inte några, blir liksom ingenting mer här på SVT. Det är trögt liksom. Så det gick jag över till Femman.
Ja.
Vad är det jag sitter och pillar med här?
Det är en helt vanlig sockertång.
Är det det?
Mm.
Sockertång är inte så jäkla vanliga nu för tiden.
Nej, jag vet. Värvet har tryckt upp egna.
Det är väldigt, väldigt fin.
Ja.
Kan jag förmedla.
I ny silver. Mm. Nej, men okej. Okay. Sen gick du till Femman.
Mm.
Och så har du jobbat där.
Mm.
Under 2000-talet. Mm. Kan man säga.
Jag har ju fått göra, faktiskt haft lyxen att få göra ganska mycket olika program, vilket jag tycker är roligt. Jag kan ju gärna snöa in på lite olika saker. Dels de här större underhållningsprogrammen som jag tyckte var roliga att göra, alltså större tävlingsreality som jag började med att göra, och lite reseprogram. Och sen så var jag inne i den här andliga världen och gjorde Förnimmelse av mord, som ju handlar om medier. Och sen så jag är ju också, ska man ju villigt erkänna, ju haft min beskärda del av tokfiaskon. Så att jag har ju provat på mycket saker som inte alls har gått speciellt bra.
Mm.
Det är inget ovanligt för mig att det inte går så bra.
Nej. Men hur är du med tokfiaskot då?
Jag är ganska okej med det, tycker jag. Oftast. Det är alltid tråkigt, såklart. Liksom. Men det är ju också faktiskt den... Det är det man får leva med när man ska vara programledare. Så får man ju liksom, som alla säger, ja, man får ju oförtjänt mycket beröm när det går bra, för att man är den som frontar det, fastän det är jättemånga andra som jobbar med det och som har sett till att det blir bra. Och sen så när det blir fiasko kanske man får oförtjänt mycket kritik, fastän det är massa andra som har jobbat med det och sett till att det blir dåligt då.
Mm.
Men jag måste säga att jag tycker att jag har haft en jävla tur ändå. Även om det har varit program som har gått riktigt dåliga, så tycker jag att jag har klarat mig ganska okej undan ändå. Det är som att jag har på något sätt slunkit undan. Och sen verkar jag få glömma bort att jag har haft fiaskon.
Påminn dem om ett fiasko som du har programlett.
På senare år så det största fiaskot, ja, det får man säga att det var ett fiasko. Vi gjorde ett program som heter Miljonärerna. Jag inte tror de sände så många av de programmen, för de gick inte så bra.
Okay.
Sen gjorde vi ett fantastiskt roligt program som hette Vår man är utan, där vi verkligen skulle sätta mig som profil på Kanal 5, som var ett underhållningsprogram som jag och Per gjorde, som vi tyckte var väldigt, väldigt roligt och som var oerhört uppskattat, förutom hos tittarna och kritikerna, kan man väl säga. Det var det som jag kanske tycker var tråkigast, för att det var ju verkligen något som vi hade väldigt kul när vi gjorde. Och det är alltid trist när man hittar på någonting och gör det från början allting, och också är den som frontar det, och sen så går det inte bra. Jag tycker att jag försöker alltid göra mitt jobb bra. Sen är ju inte det en garanti för att programmet ska fungera och bli en succé. Det kan ju finnas andra anledningar än att man själv... Det är ju sällan det så att, oj, han säger ju fel hela tiden, så det här programmet kan jag inte titta på. Utan oftast är det ju andra anledningar till att program inte går så bra.
Nej.
Jag tycker att det finns absolut en naturligtvis stolthet i att försöka göra det jobbet som programledare så bra som man kan, såklart. Sen är det aldrig en garanti för att programmet i sig ska bli någon succé.
Du ska ju programleda igen, har jag förstått.
Ja, nu har jag ju spelat in ett nytt program. Ja.
Ja.
Tillsammans med Malin Gramer.
Just det. Hur väljer du?
Det, nu är det ju väldigt mycket beroende på vad som fungerar rent tidsmässigt och logistiskt, så att säga. Som jag har ett jobb som är ju ett fulltidsjobb som tar upp liksom, i dagsläget mycket, kanske mycket, mycket mer än en fulltid. Och jag också har min son Malte varannan vecka, så då måste jag ju, ska jag göra något program som programledare, då måste det ju vara något som är rimligt att jag kan göra ett bra jobb i. Då får man begränsa det till sånt som går att spela in på ganska kort tid och som inte kräver jättemycket förberedelser. Och sen så det i kombination med att jag får lite ta det jag får. Det är inte så att jag får mängder av erbjudanden att vara programledare.
Nej, okay.
Utan det, ibland dyker det upp saker som är spännande eller som jag tycker så, ja, det där verkar kul. Och, men jag är ju inte knut, alltså jag är ju egentligen inte knuten till någon kanal i dagsläget. Mer än att jag har en bra relation med Kanal 5 och vi har väl under årens lopp haft en idé om, alltså även när jag började jobba med, så att säga, inte bara som programledare utan som producent eller bakom kameran, så har vi ju haft en gemensam så, idé om att vi gör saker ibland tillsammans.
Mm. Hur ofta märker du av det här att du ser så jävla bra ut?
Det där är ju en fråga som är rätt svår att svara på, därför att det förutsätter att nummer ett så säger du att jag ser så jävla bra ut, och jag är så bra så som du uttrycker, tycker inte jag att jag ser ut.
Nej, men det förstår jag.
Och
men
det är en sak. Ja. Det andra är ju att jag märker ju av det, fast jag tänker nog inte på det. Det är inte så ofta som jag så här, reflekterar över det. För mig är det ju, jag har ju sett ut så här i hela mitt liv. Jag vet ju vad det betyder. Det har gett mig en massa fördelar och så har det gett mig ibland lite nackdelar. Men så här ser jag ju ut.
Vad har du upplevt för nackdelar?
Alltså, nackdelar kan det ju vara ibland att folk får för sig, alltså när jag kom ifrån, alltså från att jag är modell och har jobbat med mitt utseende, så är det klart att uppfattningen är väl att jag inte kan så mycket annat. Eller att jag lever bara på mitt utseende.
Mm.
Och det är ju en nackdel om det är så man uppfattar mig, tycker jag.
Mm.
Men sen har jag ju fått massa fördelar också.
Men hur är det så här, tanter, ger de dig godis på tåget? Och...
Nej, det gör de inte. Kul, vad roligt att det skulle vara ett tecken på, alltså, på hur snygg jag är.
Det är
jag
så man vet.
Godis från tanter på tågen. Ja, det är lite din bild av hur snygga människor har det.
Exakt.
Ja, nej, inte riktigt så. Men jag märker
det av mitt liv.
Men jag märker att, men idag så kan ju inte jag säga, jag är ju också en har ju varit, även om inte jag är någon superkändis, så är jag ju ändå en offentlig person. Har ju
det är
varit
det som ställer till det lite.
Ja. Och det gör ju att liksom, jag kan inte riktigt avgöra mitt utseende som, om någon tittar på mig så utgår jag ifrån att de känner igen mig från att de har sett mig någonstans. Om jag får uppmärksamhet eller om folk ger mig godis på tåget, så vet jag inte om det beror på att jag är snygg eller om jag har varit med i TV. Jag kan inte avgöra det riktigt. Men så är det ju det är ju så med tjejer också, såklart. Ja. Om jag träffar en tjej så vet jag inte riktigt, är hon intresserad? Jag har ju tre saker att välja på. Antingen är jag en intressant person, eller så är jag en person som är snygg, eller så råkar jag vara en som man har sett på TV.
Och, hur lång tid tar det innan du förstår vilken agenda hon har?
Men jag är ju jävligt dålig på att läsa av människor. Det är en av mina absolut största svagheter. Så det kan ta väldigt lång tid. Jag kan nog bli väldigt lurad, tror jag. Jag kan också intala mig själv att det är för att jag är en trevlig person som folk är intresserade. Eller intressant person på något sätt. Och så kanske inte alls är det.
Hur mycket jobbar du på att se så bra ut som du ser? Alltså, hur mycket är du på gymmet egentligen?
Ingen, jag är ju inte på gymmet. Jag går aldrig på gymmet. Jag har inte varit på gymmet på. Jag har två hantlar hemma.
Mm.
Och jag har ju då kommit fram till, jag tycker att det är väldigt tråkigt att träna. Alltså genuint tycker jag väldigt illa om det. Och därför så har jag då letat efter sätt att träna väldigt, väldigt lite och få maximal effekt. Så att när jag tränar så tränar jag i exakt 12 minuter. Och det gör jag aldrig mer än två gånger i veckan.
Så vad gör du under de 12 minuterna?
då rycker jag i de där hantlarna i 12 minuters tid.
Mm.
Och det här är oerhört vetenskapligt uttänkt för att det ger maximal effekt med minimal ansträngning.
Ja. Hur har du hittat på sättet?
Jag har läst mig till, va. Okay. Jag kan snöa in på saker, och när jag konstaterade så här att fan, jag måste ju träna ändå, för att jag tycker ändå så att jag blir så jävla smal och spenig om jag inte tränar, så läste jag mig till en metod som har varit väldigt, väldigt effektiv, tycker jag. Den går väldigt mycket ut på att man vilar
förutom 24 timmar i veckan.
Nej, 24 minuter,
förlåt.
Ja. Men då kan jag säga 24 minuter, det kan jag lägga på att träna. Förutom nu de här sista månaderna, då jag faktiskt inte har gjort det heller. Men så mycket lägga ner.
Vi har ju lite snuddat vid det, och jag antar att svaret är nej. Men har du en plan? Liksom, har du en långsiktig plan på vad du ska göra?
Nej, alltså jag har en plan. Alltså nu, för första gången i mitt liv skulle jag säga, så har ju jag, i och med att jag startade Snowman, så har jag gjort en affärsplan. Och den sträcker sig ju ett antal år. Det är faktiskt första gången, tror jag, i mitt liv som jag har gjort en plan som innefattar mig själv längre än närmsta halvåret.
Mm. Hur rik är du?
Inte rik alls.
Hur förmögen är du, kanske man ska säga?
Nej, jag är inte förmögen.
Nej. Men du har en ganska dyr bil som står i ett garage på Drottninggatan.
Ja, fast den har jag faktiskt lån på fortfarande också.
Men den kostade någon miljon, eller?
Ja, den kostade en miljon. Exakt.
Vad är det för bil, så kan folk googla den? För
det är
snygg.
En Aston Martin Vantage Zagato heter den. Den är från 1987.
Mm.
Den är ljusblå.
Svinsnygg är den. Vill du rekommendera något?
Ja, jag skulle rekommendera att misslyckas. Det tror jag är bra. Jag är själv nästan paniskt rädd för att misslyckas. Jag tror att det är väldigt dumt att vara. Man ska nog misslyckas mer.
Mm. Vettigt. Är det någon som du tycker att jag borde intervjua här i Värvet?
Det vore kul med någon från kanske affärsvärlden.
En riktig jävla träbock.
Ja, det tycker jag var lite roligt. Men någon som kan berätta, gamla SE-bankschefen, vore ju roligt att få höra hur hon är. Annika Falkengren, vad heter hon?
Just det.
Eller en sån som, apropå det här med misslyckanden, en sån som boxaren Sven-Olof Johansson, han fastighetsmagnaten, som faktiskt har liksom varit med om både, han är ju miljardär, men han har också varit med om att varit skyldig nästan 3 miljarder och sen liksom gått från att vara supermiljardär, skyldig 3 miljarder till att vara miljardär igen. En sån resa är ju också spännande att höra.
Ja, vilka roliga tips. Tack så mycket. Är det någonting, jag förstår att det är en jävla omöjlig fråga, men är det någonting du tycker att vi borde ha pratat om som vi inte har hunnit med?
Ja, men det är det säkert. Jag vet inte. Jag tycker att jag har varit så tråkig. Jag har ett litet problem med, som jag ju har sagt till dig förut, att jag är ju inte helt bekväm med det här med att prata om mig själv. Och det är beroende på att jag tycker att jag är dålig på att veta hur man, alltså folk, vissa är ju så jävla bra på att veta så här långt släpper jag in folk och så kan jag framstå som lite härlig och så kan jag lämna ifrån mig de här svagheterna, för det kommer bara att ställa mig i bra dagar. Det finns ju folk som är så duktiga på det där, och jag är verkligen så dålig på det. Jag kan inte avgöra det riktigt, och det gör att jag har ingen koll på vad som är, jag har ingen koll på hur jag ska framstå som en trevlig och härlig person. Jag är verkligen dålig på det.
Nej, men du, vet du vad? Det har du ju verkligen gjort.
Men det är ju också lite knasigt det där. Därför att någonstans så, jag har ju också fått för mig så här, ska man göra personliga intervjuer, vilket jag ju som sagt är rätt obekväm i, så får jag ju för mig att då ska man ju vara 100% ärlig. Och så fattar jag ju också, det kan man ju inte vara. För det är ju, finns ju saker som man inte, så jag känner att det här är inte jag beredd att släppa in en massa människor som inte jag känner i, som man ju då gör här. Men att värdera då så här, vad är okej och vilka så här, ja. Och så slutar det med att jag kommer att, så här, jag lovar att jag kommer ligga ikväll och grubbla och tänka så här, fan, den där jävla grejen med att jag liksom höll på och hade stulit bilar, så fan, det där kändes just, alltså nu blev det någon stor, alltså 2 år av mitt liv, nu vart det liksom en 20 minuters utläggning. Jag bara,
kommer du ha ångest över det, tror du?
Ja, det är jag övertygad.
Vill du att jag klipper bort det?
Ja, det vet jag inte. Nej, men det är det här jag menar. Jag har inget, jag kan inte sånt här. Nej. Jag kan inte. Jag önskar att jag var skicklig nog att kunna så här avgöra. Det är så här mycket jag ska. Det här är den delarna jag ska ge.
Ja.
Fan vad bra. Jag vet hur man gör det här. Jag är så avundsjuk på folk som är så duktiga på det där.
Jag tycker du har varit en helt underbar gäst. Och det, jag tänkte på allra först, som jag glömde bort att ge en komplimang för, det är att din röst är helt magisk.
Jaha, det var ju snällt hör. Du har ju en röst som är som att man är, har känt dig väldigt, väldigt länge, och att du är väldigt omhändertagande.
Är det så?
Ja. Jaha. Det finns inget ont i din röst, och det gör att man känner sig väldigt trygg.
Gud vad lustigt att jag, Sveriges minst trygga människa, kan ingjuta trygghet i någon.
Ja, fast det är en trygghet som är för att du inte har något ont i dig.
Nej, men det så är det
alltså,
kanske.
Det är ju något väldigt fint.
En väldigt härlig komplimang. Tack så hemskt mycket för att du kom. Och jag känner också att jag bara liksom har skrapat på Pontus Gårdinger ytan. Så du är hemskt välkommen tillbaka om något halvår eller något, så kan vi snacka mer.
Ja, men det gör jag hemskt gärna. Då pratar vi om andra saker.
Exakt. Alltså,
då kan det vara vad som helst, eller hur? Nu har vi ju gått igenom det här, kronologiska.
Exakt.
Ja. Ja. Det var roligt och läskigt. Men tack.
Tack. Ja, Pontus Gårdinger. Jag hoppas att ni också tyckte att det där var härligt. Är det så att ni vill säga någonting till honom? Jag tror inte att han håller på med sociala medier så mycket. Så ni kan mejla varvet@triumf.se med glada tillrop. Så vidarebefordrar jag informationen. Eller twittra till mig, @triumf helt enkelt. Jag har för övrigt goda nyheter vad det gäller Varvet. Om några veckor så kommer det vara en period när Varvet är sponsrat. Och det är väldigt härligt, därför att det gör att jag på sätt och vis kan leva på att göra det här under en tid. Och jag tror att det kommer att innebära massa härligheter. Eller massa härligheter, jag ska inte uppa det för mycket, men till exempel så kanske jag kommer att kunna göra någon resa i höst sådär, och intervjua folk. Och det tycker jag skulle vara härligt. Så stay tuned. Apropå att stay tuned så att säga, så kommer Jessica Jedin hit i nästa vecka. Och är det så att ni har någon fråga till henne, så skriv gärna till mig på de där adresserna som jag sa alldeles nyss. Och framförallt då kanske på Twitter, @triumf så där. Vi hörs om en vecka. Ta hand om er till dess. Puss och kram.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit Musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbärg på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.